frågestund. Enligt bestämmelse 38 paragrafen första momentet lagtingsordningen. Enligt 39 paragrafen i arbetsordningen avgör talman vem som ska ges ordet för att ställa en fråga. Talman rätt att förklara frågestunden avslutad, även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter. Efter svaret får frågeställaren ministern yttra sig högst två gånger. Där anföranden får räcka högst en minut. Talman rätt att avbryta diskussionen när den ansätts den ställda frågan är tillräckligt belyst. Ordet ges först till vice talman Sjögren som ställer sin fråga till lantrådet. Varsågoda.
Talman, fru lantråd, jag har en enkel men viktig fråga och det berör det interna arbete i lagting och landskapsregeringen. Och likt de övriga delarna i det åländska samhället så ska man som politiker vara något av en tusenkostnär, inte minst om man är minister. Mycket arbete och tungt arbete många gånger. Men det finns också en dimension kring det i lagtinget och att andra parlament har tillgång till utredningstjänster och en hel stab av tjänstemän. Så det är av en central betydelse för lagtinget att man kan orientera sig i olika frågor och också har tillgång till förvaltningens tjänstemän. Hur ser lantrådet på den saken? Ska oppositionen ha tillgång också och kunna ge frågeställningar till tjänstemännen i förvaltningen?
Lantrådet, varsågod.
Tack för frågan, vice talman Sjögren. Frågan är intressant ur flera olika perspektiv. Om vi börjar med att se hur vår förvaltning är organiserad idag så saknar vi ju någonting som andra parlament och regeringar har. Det vill säga vi har inte special sakkunniga som kan bistå varken ministrar eller lantråd med behövlig information. Vi har inte heller sekreterare som kan göra det dagliga arbetet, utan det betyder att mycket av det som på andra parlament faller på just specialmedarbetare faller på våra tjänstemän. Så har det varit genom alla tider och min bedömning är att tjänstemannakåren alltid noggrant och strävsamt har tjänat den landskapsregering som finns på plats oberoende av politisk tillhörighet. Jag har informerats om att Liberalerna, som nya partiordförande för, har lämnat in en ansökan till en av våra avdelningar vid allmänna förvaltningen. Där ni anhåller om att en av tjänstemännen eller tjänstemän ska komma till er lagtingsgrupp och på ett övergripande plan då för ett resonemang kring aktuella politiska frågeställningar som finns inom förvaltningen. Jag har haft frågan till en kort diskussion i landskapsregeringen och eftersom den är principiellt viktig så vill jag dels föra ett samråd med förvaltningschefen men jag vill också involvera ledningsgruppen, alltså avdelningscheferna vid allmänna förvaltningen för att se hur de ser på den här frågan och därefter ska vi avge ett svar.
Första tilläggsfråga är vice talman Sjögren.
Talman, jag har varit lagtingspolitiker och minister i snart 18 år och jag får ju säga att det här blir en anmärkningsvärd kulturskillnad. Det är, vi har små förvaltningar, vi är ett litet parlament, men nu är det ju min uppfattning att vill man ha tilläggsinformation så klart inga politiska förhandlingar eller överläggningar, men på ett övergripande plan och vi ser ett mönster från oppositionens sida nu att man stänger dörren till landskapsförvaltningen och att det är jättesvårt att få information om hur vissa politiska saker framskrider. Och nu måste ju lantrådet erkänna det att det har ju varit regel också för Centerns lagtingsgrupp under många, många år att hålla sig informerade och kalla tjänstemän. Men jag överbyråkratiserade man det här nu och så ska inte oppositionen få tillgång till relevant information.
Första tilläggssvar, lantrådet.
Talman, nej, tanken vore mig främmande att ytterligare överadministrera den förvaltning som vi redan har. Men jag vill också vara riktigt ärlig och tydlig när jag står här och säger att det finns tjänstemän inom förvaltningen som känner tveksamheter. Man vet inte riktigt hur mycket man kan tala om, hur mycket man kan berätta. Det kommer detaljfrågor. Det märker jag ju också från hörande till exempel i utskott som jag har varit, att det kommer detaljfrågor om ärenden som överhuvudtaget inte berörs. Och det är viktigt, tycker jag, som ledare för landskapet Åland, att våra tjänstemän känner sig bekväma. Vi behöver inte ha ett rigoröst regelverk kring det här, men vi behöver föra ett resonemang. Hur mycket av tjänstemännens tid som ska stå till förfogande för lagtingets vidkommande?
Första tilläggsfråga, vice talman Sjögren.
Talman, jag tror nog att jag kan tala till den delen för alla i lagtingets plenissal, att vi är slaget bra och väl uppfostrade. Ingen försöker sätta dit någon tjänstemän eller vara besvärlig på något vis. Att jag upplever ju det här som ett stort bekymmer. Ett stort bekymmer. Lantrådet har det som övergripande för sitt regeringsprogram tillsammans. Och nu stänger man dörren. Man smäller fast dörren till landskapsförvaltningen. Jag tycker att det här är ett synnerligen graverande demokratiproblem, och jag önskar tydlighet från landskapsregeringen och lantrådets sida. Vi vill veta vad som händer i den här frågan. Man kringskär demokratin för parlamentet, är min bestämda uppfattning.
Avslutande tilläggssvar, lantrådet.
Talman, jag betvivlar inte att vice talman är slagbra uppfostrad eller att det rör sig om någonting sånt. Det här har att göra i första hand med, som jag tidigare sa, det finns en oro hos tjänstemannakåren. Det är ju ingenting nytt, det har funnits tidigare också. Och jag vill att när vi fattar ett beslut, om det är riktgivande eller principbeslut, eller om det så bara är en diskussion tillsammans med förvaltningen, att alla tjänstemän ska kunna känna sig bekväma i den roll som de har, både mot landskapsregeringen och mot lagtinget. Jag tror vi har en samsyn i den frågan. Tack.
Tack. Då är denna fråga klar. Nästa fråga går till lagtingsledamot Gunell som ställer sin fråga till lantrådet. Varsågoda.
Tack, herr talman. Frågan om skattegränsen har på många sätt nu kulminerat. Och många företagare, både stora och små, sitter nu och kämpar många timmar per dag med att lösa skattegränsproblematik. Varken export eller import är enkelt i dagsläget och innebär försämrad konkurrenskraft, svårare och dyrare system. Trots det har landskapsregeringen inte på de senaste 4-5 månaderna anställt någon att efterträda den tjänsteman som hade ansvar för skattegränsfrågorna. Varför prioriterar landskapsregeringen den här ödesfrågan så lågt?
Svar, lantrådet.
Tack för frågan. Tack, herr talman, att jag fick taltur, och tack för frågan, ledamot Gunell. Nej, det är nog alldeles felaktigt om bedömningen i den här salen är att skattegränsproblematiken är lågt prioriterad. Jag vet att alla som sitter här vet att vi har ett nytt skattesystem som är i kraft nu, vilket gör att hela Ålands välfärd har ett större behov av att vi har ett fungerande näringsliv. Jag tror att till den delen finns det en samsyn. Om jag sen går in explicit på frågan som fanns, så är det alldeles sant att den tjänsteman som har varit ansvarig för beredningen har begärt tjänstledigt och arbetar nu i den privata sektorn. Men det betyder ju inte att hon alldeles alena har fört det här resonemanget. Mig veteligen så är det också avdelningschefen på finansavdelningen, finanschefen, som har varit involverad i det här. Det är också finanschefen som har tagit stafettpinnen vidare. Det är också finanschefen som har kallat till de möten som har varit sedan juni. Att vi nu av olika skäl har valt att ha en arbetsgrupp som jobbar med de här frågorna lite vid sidan av, som leds av näringsminister Fredrik Karlström, har helt att göra med den arbetsbelastning som för tillfället finns på finansavdelningen. Ingenting annat. Frågan är högt prioriterad. Alla har varit medvetna om att det är ett problem. Alla har varit medvetna om att det blir ytterligare problem efter 1 september när verkligheten så att säga kommer i kraft, eller när det här regelverket träder i kraft. Men jag tror inte att någon kunde förutse hur mycket problem det skulle bli med inrikeshandeln de facto.
Första tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Gunnell.
Jag tror nog inte bara här i salen, utan en ganska bred uppfattning i näringslivet om att landskapsregeringen faktiskt inte prioriterar skattegränsfrågan tillräckligt. Och ett bevis på det är att man inte i skyndsam ordning tillsatte en tjänsteman att hantera det här. Att lägga också den här uppgiften på en redan överbelastad finanschef, så förstår vi alla vad det betyder. Det vill säga att tiden inte räcker till, hur duktig man än är. Det här innebär ju att tillväxtkurvan som vi har, som fortsätter att gå ner, gör inte heller Åland mer attraktiv för nya företagsetableringar. Man kan till och med i dagsläget säga att vi kanske har bland de sämsta förutsättningarna för näringslivet i Europa. Är det inte så att landskapsregeringen har underskattat kraften i den problematik som nu har uppstått? Och vilka politiska agerar?
Första tilläggssvar, landrådet.
Talman, nej, jag delar inte den synen att landskapsregeringen har underskattat det här arbetet. Det har också funnits en politisk referensgrupp som har arbetat under hela sommaren, där jag själv har varit delaktig i de politiska diskussionerna. Vi har hela tiden fört diskussioner gentemot Helsingfors, men Helsingfors önskar ju då förstås lite mer konkret, vad är det som är det faktiska problemet? Och det fanns ju en uppskattning av hur problemställningen skulle se ut efter den 1 september. Men det var väl ingen, tror jag, som hade räknat med till exempel att systemet då skulle innehålla typ 50 buggar som det kommer x antal nya per vecka. Som gör liksom att ingenting rullar på så som det är tänkt. Nej, jag håller med att det här är en synnerligen viktig fråga. Arbetet går vidare och min bedömning är att vi kan inte sätta mera resurser, vi kan inte sätta mera kraft, vi kan inte sätta mera tid på den här frågan än vad vi gör nu. Däremot är ju hela den här situationen är ju grundolycklig sedan åtminstone 10 år tillbaks.
Avslutande tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Gunnell.
Vilka lösningar då ser då lantrådet på den här ödesfrågan? Jag kan för min del tänka mig att det både måste till väldigt aktiva politiska förhandlingar med rikets myndigheter, tull- och skattemyndigheter samt regering. Vilka sådana kontakter har man tagit? Det andra är också att man i skyndsam ordning agerar här lokalt och får till exempel sitt bolag Posten att kunna kanske vara en del av lösningen i förenklad hantering. Hur ser lösningarna ut för lantrådet framöver?
Avslutande tilläggsvar, lantrådet.
Talman, tack för frågan. Jag kan meddela att imorgon är det sedan länge ett inplanerat möte mellan tullen, skattemyndigheten och finansministeriet. Där även representanter nu från Åland, från den nya arbetsgruppen som är tillsatt, som leds av Fredrik Karlström. Och där förvaltningschefen John Eriksson är vice ordförande. Där finns också en jurist med nu från Finans som är omflyttad, om man kan säga så, då, till den här tjänsten. Också Postens jurist finns med där och ett antal sakkunniga. Så jag tycker att den här debatten går väldigt väl. Man hade senast igår igen ett möte i en annan grupp som delvis ingår i den här, för att strukturerat kunna ta sig an de problemställningar som finns, för att så att säga kunna föra fram dem idag. Så det pågår ett intensivt arbete som jag bedömer det, men det är ju ingenting som man står ut i tidningspressen och berättar dagligdags vilka formella och informella möten som finns. Min målsättning är att vi ska göra allt som står i vår makt för att lösa den här frågan, men vi behöver nog alla hjälpas åt. Det är ingen lätt sak att hantera det här. Tack.
Denna fråga slutbehandlar. Nästa fråga. ställs av lagtingsledamot Påvall som ställer sin fråga till minister Holmberg Jansson. Varsågoda.
Tack, herr talman. Ministern och jag tillsammans med flera i denna sal och utanför denna sal så har länge varit överens om att Åland behöver en lågtröskelmottagning av något slag för att förbättra förutsättningar för våra unga. Ministern tillsatte en arbetsgrupp 9 november 2020 för att rädda ut saken. Och den gruppens uppdrag var att rädda ut hur en ungdomsmottagning kan etableras på Åland av något slag. Tidsfristen för gruppen var satt till 31 mars och den fick påskjutning till 30 juni 2021. Men vi har ännu inte sett någon slutrapport och jag undrar var det här ärendet ligger och när vi kan vänta oss en slutrapport.
Svar minister Holmberg Jansson.
Talman, tack för frågan, ledamot Påvalls. Det stämmer att under förra året så tillsatte jag en arbetsgrupp med uppdrag om hur en digital mottagning kan etableras och att införa en lågtröskelverksamhet som är öppen för alla ungdomar och genom då nya arbetssätt och med stöd av modern teknik. Och i uppdraget ingick att beskriva hur en digital ungdomsmottagning ska organiseras, utvecklas och ta fram vilka ekonomiska konsekvenser som följer av en uppstart av en ungdomsmottagning. Och det stämmer också att de fick förlängning till 30/6. Och behovet är stort. Och som ledamoten, vi har diskuterat det här många gånger redan. Redan 2008 gjorde Folkhälsan en rapport där man gjorde en verksamhetsplan om en folkhälsans ungdomsmottagning 2009-2011. Där man med genom ett PAF-finansierat projekt önskar arbeta med förebyggande psykisk och mental hälsa hos barn och ungdomar som kunde fungera som en öppen vårdsmottagning. 10 år senare så tillsatte OHS en arbetsgrupp vars uppdrag var att göra ett förarbete om hur OHS kunde jobba med barn och ungas psykiska hälsa. Och där var också utredningen att det berörde då ungdomsmottagningar och behovet av en ungdomsmottagning. Varför säger jag allt det här? Jo, för ingenting har hänt. Och det var därför vi kände att vi behöver göra en mera grundlig utredning. Och det tar tid. Mitt mål är att vi har fått en första dragning av rapporten att under det här året ska den här bli offentlig. Men jag är medveten om att det har dragit ut på tiden och jag fortsätter i nästa replik.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Påvalls.
Tack, herr talman. Så är det, och fältet har efterfrågat det här under lång tid. Som sagt, också minst en medveten om, vilket jag också redogjorde för. Det är en fråga som var aktuell länge. Det är också en fråga som har fått lite extra blåslampa under coronan. För att se till att vi på bästa sätt kan hantera de sociala konsekvenser som coronan kan tänkas ha. Som också tidigare kriser har haft. Och vi behöver se till att kratta manegen för det. Men också, det finns en annan tidsfrist som är mer konkret. Och det är ju att vi har en budget som ska debatteras i november. Och vi är inne på halva mandatperioden. Jag behöver inte kanske påminna ministern den saken. Men man börjar fundera att ska någonting konkret inledas under den här mandatperioden så bör det bli dags snart att faktiskt få igång processerna. Och jag tror kanske att vi delar den stressen.
Första tilläggsvar, minister Holmberg Jansson.
Talman, jag är medveten om att det har dragit ut på tiden. Och det är frustrerande bitvis också för oss i landskapsregeringen. Att saker under det här senaste året att det tar tid. Men jag vill med några siffror belysa den arbetsbelastning som har legat på hälsobyrån det sista året. Ett normalt år har man från hälsobyrån ett ärende som går till plenum. Man har kanske en 50-60 brev. Under 2021, alltså i år, fram till och med 31/8, så har man haft 59 plenumföredragningar med 79 ärenden. Alltså inte en fördubbling. Det är 79 ärenden mot ett per år. Och det inser alla att det är en oerhörd arbetsbelastning. Och breven som har skickats är normalt ett normalår är mellan 50-60 brev som skickas. Det har skickats 151 brev i år fram till och med...
Avslutar tilläggsfråga, lagtingsledamot Påvalls.
Tack, herr talman. Jag har full förståelse för att förvaltningen haft tuff tid. Men nu är det också så att största delen av den här arbetsgruppen så var ju inte inom förvaltningen, utan den var tillsatt av mycket av externa experter. Och vi har inte fått svar på, kanske inte heller ställt frågan varför det har tagit så här lång tid. Och vad är det som drar ut på saken? Och frågan är då, har det att göra med att uppdraget var för otydligt? Har det att göra med att det finns problem i kommunikationen inom landskapsföreningen? Någonting är det ju som är orsaken till att tidsfristen som skulle ha gått ut 30 juni nu ännu fortfarande inte har konkretiserats. Och det är också en kommunikationsfråga. Nu ställer jag frågan för att jag inte vet. Och också för att jag får frågan själv en gång i veckan vad som händer. Och det är från sakkunniga, det är från experter, det är från de på fältet som berörs av den här saken. Och det är också från ungdomar. Tack.
Avslutande tilläggssvar, minister Holmberg Jansson.
Tack, talman. Det är ett omfattande arbete för att se hur man skulle kunna etablera en digital ungdomsmottagning och hur man ska kunna koppla den till en fysisk mottagning och var den fysiska mottagningen ska vara. Hur den ska vara utformad och för hur man ska kunna få den så tillgänglig som möjligt. För det är oerhört viktigt. Och jag måste säga så här, att ha lite tålamod. Det kommer snart en budget för nästa år. Och där kommer det att presenteras hur vi har tänkt att det fortsatta arbetet ska vara framåt. Och som sagt, inom det här året kommer rapporten, som jag ser som en delrapport, att presenteras. Så under det här året kommer ni få se den. Men ni kommer innan, tror jag, få se mycket mer under det kommande budgetförslaget. Tack.
Denna fråga slutbehandlar. Nästa frågeställning som går till lagtingsledamot Fällman, som ställer sin fråga till vice lantrådet. Varsågoda.
Tack, talman. I tidningarna och i radion har man kunnat läsa och höra att Ålands Radio och TV har anhållit om en höjning av medieavgiften till 125 euro för att komma upp till samma finansiering som det tidigare licenssystemet gav, och att landskapsregeringen har sagt nej till det. När systemet infördes så jobbade den dåvarande regeringen med två utgångspunkter. Det ena att det inte skulle innebära en skattehöjning, och det andra att det inte skulle vara en sänkning av finansieringen. Det var så vi resonerade då, och det var utgångspunkterna. Och att det här nya nya medieavgiftssystemet skulle trygga finansieringen för public service bortom politiskt godtycke, alltså att komma till ett system som i de andra nordiska länderna där det var säkert. Om systemet nu inte ger den utdelning som det var tänkt, borde man fatta ett nytt beslut.
Vice lantrådet.
Tack, talman. Tack för frågan, ledamot Fällman. Jo, redogörelsen från ledamoten är riktig. Landskapsregeringen med ledning av lantrådet Törnros har även ärvt då effekterna av den medieavgiften lagtinget införde på dåvarande landskapsregeringens förslag. Och det är ju nu först i år 2021 som medieavgiften uppbärs. Vi har en period av osäkerhet om hur totalekonomin kommer att se ut för samhället som stort, och det gäller såväl bolag som naturligtvis privatpersoner. Vi har idag en vag uppfattning av hur många ålänningar som de facto kommer att gå över inkomstgränsen 14 000 och därmed bidra med sina 110 euro till den kassa som samlas in då till följd av medieavgiftens uppbörd. Vi vet ännu mindre om hur samfunden, så det vill säga bolagens inkomster, kommer att landa för skatteåret 2021. Det vet vi först om ett drygt år när beskattningen för 2021 är fastställd. Då först börjar vi få ett grepp om vad medieavgiften innebär i euro och cent. Och det är därför landskapsregeringen har valt i rådande läge att helt enkelt konstatera, utgående från dåvarande lagtingsbehandling av frågan, att när man vet effekterna av medieavgiften, då kommer man också att analysera och se var, om den då behöver höjas, var behövs nivån på medieavgiften ligga i framtiden. Vad vi har gjort är att indexjustera medieavgiften då, så den kommer från med skatteåret 2022 att uppgå till 111 euro för privata personerna. Tack.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Fällman.
Nu har man ju då kunnat läsa sig till att konsekvensen av det här beslutet nu är att public service-bolaget finansierar löneutbetalningar med en checkkredit, och man vet inte heller vad konsekvenserna blir för public service-uppdraget. Jag menar, det jag hör vice lantrådet säga nu är att man dels på grund av osäkerhet, dels för att man vill vara sparsam med pengarna, säger nej till den här förfrågan. Men inte, där finns ingen analys av konsekvenserna, vad det betyder för public service-uppdraget. Har det förts någon diskussion inom landskapsregeringen hur man ställer sig till det? I en annan intervju så uppfattar jag att vice lantrådet tyckte att det fanns att de privata mediebolagen kan köta det här uppdraget lika väl. Det är i den riktningen man resonerar.
Första tilläggssvar, vice lantrådet.
Det sistnämnda uttalandet från ledamot Fällman ber att få ta avstånd från. Jag har aldrig tagit den typen av ord i mina mun, så vänligen inte felcitera mig i denna sal. Vi ärvde alltså detta ärende från förra regeringen, och vi måste vara klara på en sak. När dåvarande landskapsregeringen för förslaget om medieavgift till lagtingen för behandling, vet inte ens regeringskretsarna tillräckligt mycket om medieavgiften. Därför att fokus låg i utskottsbehandlingen som jag ledde på varför samfundens bidrag då lades på enbart 3000 euro maximum. En otroligt stor näringspolitisk insats naturligtvis. Men det var väl det som kom som en överraskning för oss alla, att man då valde att ge en näringslivslättnad. Och det är därför också som vi har den här osäkerheten vad samfundsskatten kommer att inbringa. Och det är i alla fall, vi talar om i alla fall ett par.
Avsluta en tilläggsfråga, lagtingsledamot Fällman.
Tack talman. Egentligen så tycker jag att den här frågan om vems fel och vad som har gjorts då och så är ointressant. Den här landskapsregeringen har ju suttit vid regeringsmakten i 2 år nu och måste rimligen ta ansvar för sina egna beslut. Och det jag undrar över är om man i det här beslutet har funderat över konsekvenserna för public service-bolaget och vad det betyder för bevakningen, vad det betyder för de anställda, och om det är rimligt att vårt public service-bolag ska finansiera sin verksamhet genom att låna pengar till löneutbetalningar.
Avsluta tilläggssvar, vice lantrådet.
Det är mycket riktigt att vi har nått av signaler att radion då har ett finansiellt problem inför kommande budgetår vad gäller budgeten. För att då rädda då, om vi säger så, radions verksamhet då, så har ju landskapsregeringen med lagtingets bifall under mellanliggande perioden skjutit till 500 000 euro för att underlätta övergången till det nya systemet. 500 000 som naturligtvis inte hade, utan det är egentligen ett bidrag till ett underskott. Vi har också då förskotterat årets samfundsskattepengar då till radion. Ungefär storleksordningen 170 000. Och det är också ganska exceptionellt att landskapsregeringen ger pengar som man ännu får in under det här året. Så har alltså förts över till radion. Så jag anser nog att landskapsregeringen har tagit sitt ansvar. Nu får vi alla se var.
Denna fråga är slut. Och nästa frågeställning går lagtingsledamot Söderlund, som ställer sin fråga till minister Hamrud. Varsågoda.
Talman, jag hade egentligen tänkt att minister Wikström och jag skulle diskutera tunnelkommitténs sammansättning. Men minister Hamrud, med ansvar för jämställdhetsfrågorna, kan säkert kanske var bättre lämpad att svara på det här. För landskapsregeringen har ju ändå ett stort ansvar att följa lagar och se till att jämställdhetslagen följs. Och det är inte första gången det händer. Och nu ser det ut som om landskapsregeringen utser en tunnelkommitté som inte följer jämställdhetslagen. Hur avser minister Hambrud och regeringen se till att jämställdhetslagen följs även i den här tunnelkommittén?
Svar minister Hambrud.
Tack talman och tack ledamot för frågan. Den parlamentariska kommittén för fast förbindelse mellan Fasta Åland och Fögle kommun, när den tillsattes 2020, nu kommer jag inte ihåg datum, så bestod den av 8 medlemmar och när den tillsattes så var den jämställd utifrån hur lagen ser ut. Det som har varit här nu är att en ordinarie medlem har begärt att avgå från kommittén, varav det politiska partiet inkom ett nytt namn. Och regeringen förde faktiskt här en diskussion utifrån att kommittén är parlamentarisk och för att inte fördröja kommitténs arbete och att den medlemmen från det partiet inte skulle gå miste av information. Och eftersom också jämställdheten var precis på gränsen, 37,5%, så gjorde regeringen helt enkelt bedömningen att det kan accepteras.
Första tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Söderlund.
Tack talman. Det är ju så att nästan skjuter ingen hare. Men syftet med jämställdhetslagen är ju att förhindra diskriminering av kvinnor. Och lagen är tydlig. Och där sägs att sammansättningen av kommittéer och andra motsvarande organ inom den offentliga förvaltningen, där ska kvinnor och män vara representerade till minst 40% vardera. Och myndigheter och de parter som ska vara med utser kandidater och ska föreslå både en man och en kvinna för varje post. Så även i tunnelkommittén ska det alltså finnas en jämn representation av kvinnor och män. Men nu tänker alltså landskapsregeringen frångå detta och medvetet bryta mot lagen.
Första tilläggssvar, minister Hambrud.
Tack talman. Landskapsregeringen ser att det är av största vikt av att jämställdhet och lagen ska följas gällande sammansättning av organ inom den offentliga förvaltningen, organ som utövar offentlig makt. Du citerade lagen, med undantag ska kvinnor och män vara representerade till minst 40% vardera om inte något annat följer av särskilda skäl. Så av den anledningen så gjorde landskapsregeringen bedömningen att vi kunde acceptera det här mitt i arbetet. Men målsättningen är ju, och det ska alltid vara, minst 40% av oberoende av vardera.
Nu avslutar en tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Söderlund.
Tack talman. Jag tror att det blir svårt att hänvisa till särskilda skäl här. Det finns ju faktiskt kvinnor i politiken. Och om jag minns rätt så har ombudsmannamyndigheten varit tvungen att påminna landskapsregeringen om den här kvotbestämmelsen vid 2 tidigare tillfällen, i december 2017 och september 2020. Och vi hoppas att det var den sista gången. För jämställdhetslagen, det är ju ingen rekommendation, det är ju en lag. Så tänker minister Hambrud se till att regeringen ändrar sitt beslut så att jämställdhetslagen uppnås? Eller ska den som är missnöjd med landskapsregeringens tillsättande få överklaga det här till förvaltningsdomstolen?
Avslutande tilläggssvar, minister Hambrud.
Tack talman. Landskapsregeringen ska naturligtvis följa gällande lag. Ombudsmannamyndigheten har tidigare påpekat. Jag vet att jag tidigare varit här uppe och svarat på en fråga där det hade kommit in påpekande som gällde en sakkunnig kommitté. Där det inte är lika strikt utifrån det här. Nu är det så att landskapsregeringen har tagit det här gemensamma beslutet att med sammansättningen i den här parlamentariska kommittén för fast förbindelse mellan Fasta Åland och Fögle. Där vi gick in för att godkänna det utifrån trots att jämställdheten uppfyller till 37,5%. Tack.
Denna fråga slutbehandlad. Nästa fråga kommer från lagstiftningsledamot Eckermann som ställer sin fråga. fråga till minister Holmberg Jansson. Varsågoda.
Tack talman. Rapporter visar att barns och ungdomars psykiska hälsa, men också deras ekonomiska situation och familjernas situationer är ganska hårt drabbade av pandemin, och klyftorna har ökat i samhället. Landskapsregeringen har ett mycket viktigt ansvar att möta upp det kommande behovet av ett starkt socialt skyddsnät och att arbeta förebyggande med låg tröskel. Vid tidigare frågestunder har vi diskuterat om hälsovårdarnas situation och personalflykten på HS, och att barnrådgivningen och dess viktiga förebyggande arbete är drabbat. Och jag önskar att ministern skulle kunna kanske presentera, om du känner till, några nyheter i hur det har gått med det här arbetet.
Var minister Holmberg Jansson.
Tack talman. Tack för frågan, ledamot Eckerman. När det kommer till det operativa arbetet inom OHS så är jag inte informerad om den processen och vad som sker där. Borde det vara egentligen en direkt fråga till OHS styrelseordförande, som inte i det här fallet kan svara på frågan. Men så mycket vet jag att man för diskussioner om hur man kan stärka primärvården. Och primärvården är ju A och O i mitt tycke. Det satsas och har satsats ända sedan de nya reformerna kom 2015, tycker jag, alldeles för lite på primärvården inom OHS. Och man satsar, det mesta man gör så satsar man inom specialsjukvården. Och det är olyckligt. Men jag tycker att jag ser att vinden svänger lite just nu. För man inser och ser hur mycket de första insatserna gör i folkhälsoarbete. Och jag ser också stora synergier med en folkhälsostrategi som faktiskt nu har haft sina första möten och när man har påbörjat arbete. Så att jag tycker att det är mycket som händer inom det här just nu, men jag kan tyvärr inte svara exakt på hur man inom OHS gör nu för att attrahera mera hälsovårdare. Men jag vet att bara det att man har ändrat fokus från specialsjukvård till primärvård gör mycket.
Första tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Eckerman.
Tack. Man kan ju läsa att OHS har haft lite inbesparningskrav på sig, och människor har ställt frågor till mig om inbesparingarna inom OHS kommer att ha konsekvenser för till exempel den här lågtröskel ungdomsmottagningen eller just hälsovårdarna och barnmorskorna och barnrådgivningen och så vidare. Och jag har inte kunnat svara på det, så att jag önskar om ministern skulle kunna ge något förtydligande på det också. Tack.
Andra tilläggssvar, minister Holmberg Jansson.
Tack talman. Det här är nästan som att den här diskussionen förs lite för tidigt, för att vi håller precis, vi är mitt uppe i budgetarbete just nu. Vi har just fått budgeten presenterat, det budgetförslag som kommer ifrån Ålands hälso- och sjukvård. Och jag kan inte föregå den processen och berätta om var och på vilket sätt man har gjort inbesparingskraven. Det har ju ändå framkommit en hel del i media om vad man föreslår. Och om jag återkopplar till det som har stått i media, så är det ju ingenting som drabbar just primärvården, utan snarare tvärtom. Man satsar mera inom primärvården. Och i det kommande nu budgetdiskussionerna som vi har, så måste jag säga lite liknande som jag sa till ledamot Påvals, att i de budgetförslag som kommer att komma, så kommer man att se mera satsningar inom det här området.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Eckerman.
Tack. Ja, det är ju viktigt att man smeder medan hjärnet är varmt, som att säga, och det är bra om man också prioriterar om nu inom verksamheten och satsar just på det här. För att, som jag sa också vid den tidigare frågeställningen, när jag tog upp hälsovården och just de som jobbar inom barnrådgivningen och träffar familjerna i ett första skede. Så de har ju en oerhört viktig roll i samhället just nu när till exempel skolor har varit stängda och folk har varit isolerade och så här, så att jag hoppas verkligen att det blir en prioriterad fråga, för nu börjar det också märkas ute bland familjer att man inte får tid till rådgivningen, och många oroar sig över det.
Avslutande tilläggssvar, minister Holmberg Jansson.
Tack talman, och jag håller med ledamot Eckermann att det här är en prioriterad fråga, och vi hade barnkonventionspiloterna som gjorde ett uppdrag för Coronakommissionen där man efterfrågade och frågade barn och ungdomar från åldern 5 till 20 om hur man har upplevt coronapandemin. Och för er som inte har sett den, se den lilla filmsnutten som finns på Rädda Barnen. Den är väldigt belysande. Men där det också framgår hur viktigt det är att skolorna får hållas öppna, att ungdomsverksamheterna får vara igång och att man inte stänger ner sportaktiviteter för barnen. Det var liksom det som alla barn och ungdomar framförallt tryckte på i den här rapporten som barnkonventionspiloterna tog fram åt oss, där man efterhörde då. Så, men tack.
Denna frågeställning är slutbehandlad. Nästa fråga som ställs av lagtingsledamot Holmberg till minister Röblom. Varsågoda.
Tack talman. Är politiken på Åland verkligen den optimala grogrunden för entreprenörskap och nya företag? Vi är bra på att införa bidrag och diverse stöd, men när det kommer till att verkligen skapa förutsättningar till företagsamhet, släppa på det offentliga monopolet och öppna upp, är det sämre ställt. Ett område där politiken verkligen bidragit till att stänga dörrar och cementera offentliga monopol är avfallshanteringen. Ett kommunalt ansvarsområde, men där det senaste årens politik stängt dörrar till näringsfrihet och skapat ett sopmonopol som snart är så starkt att en kubansk politiker skulle vara nöjd. Varför, minister Röblom, är det så viktigt att skapa ett offentligt sopmonopol? För i början av september tillsatte minister Röblom en arbetsgrupp som ska revidera avfallsplanen, men arbetsgruppen består enbart av tjänstemän och ingen från den privata sfären.
Svar minister Röblom.
Tack talman. Avfallsfrågorna väcker mycket känslor, och det är väl orsaken till det är väl delvis därför att vi alla är berörda av det och vi har alla kontakt med det på ett eller annat sätt. Jag vill nog inte riktigt vidkännas att landskapsregeringen vill skapa någon slags sopmonopol. Det som pågår just nu så är ju ett arbete med att se över avfallslagstiftningen. Vi har ju en blankettlag här på Åland, och det har skett förändringar i avfallslagstiftningen i Finland, och vi håller nu på att arbeta med vilka förändringar som vi då eventuellt behöver göra i den åländska lagstiftningen som för att göra den anpassad till åländska förhållanden. Så avfallsfrågorna är ju ständigt aktuella. Det finns väldigt mycket åsikter om det, och för landskapsregeringen så är det ju att hålla örat nära marken där. När det gäller sen avfallsplanen, som är ett instrument i avfallshanteringen på Åland, så stämmer det att den kommittén består av tjänstemän. Den arbetsgruppen består av tjänstemän, men det betyder ju inte att den bara talar inom sig, utan att den också lyssnar till och efterfrågar åsikter från alla tänkbara håll.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Holmberg.
Tack talman. Skulle ministerna verkligen vara genuint intresserade av att lyssna på den privata sektorn, så skulle givetvis en delegat i gruppen varit från privata sfären. Men mönstret är tydligt. Granskar man de senaste årens beslut gällande biogasanläggningen till exempel, syns det med tydlighet att det offentliga sopmonopolet ska stärkas och privata alternativ gör sig inget besvär. Det känns när man granskar beslut att det var aldrig aktuellt att ge ett investeringsstöd till ett privat alternativ när det gäller biogasanläggningen. Och min bild är att det privata engagemang som funnits inte gett samma möjligheter. Ingen konkurrens på lika villkor. Och granskar man besluten så känns det för mig nästan lite på gränsen till riggat. För det politiska målet har varit en offentlig verksamhet som ska cementeras. Och det är det som gör mig frågande, att varför är det så viktigt? Var i ligger det?
Första tilläggssvar, minister Röblom.
Tack talman. Vi måste börja inse och förstå att avfall är och ska vara en resurs. Det är oerhört viktigt för ett fungerande samhälle år 2021 att avfallet omhändertas som den resurs det är och att hela kedjan i avfallsflödena fungerar. Och det skulle jag säga är det absolut viktigaste som ligger framför mina ögon, så är att vi måste ju försöka lösa de utmaningar som finns inom avfallspolitiken på Åland. Och vad gäller biogasen så var det ett beslut som fattades före mitt tillträde som miljöminister. Men jag ser fram emot att se en biogasanläggning byggas här på Åland inom en kort framtid. Jag ser stora möjligheter i det, synergieffekter i det. Och jag ser egentligen ingen orsak att uppröras över det så här långt.
Andra tilläggsfråga, lagstiftningsledamot Holmberg.
Tack talman. Ja, jag blev kanske inte upprörd, men jag blev väldigt förvånad, därför att jag ser ju som sagt ett mönster i hur hela processen har gått till. Och det är gärna att öppna upp för privata initiativ som dels kan sätta in egna pengar och inte beroende av skattepengar eller avgifter på motsvarande sätt som kommunala bolag och offentliga bolag. Du säger också att det kommer nya fräscha idéer som skapar nya arbetsplatser. Att hantera, att se avfall som en resurs, det håller jag verkligen med om. Och vi ser ju också hur utanför Åland företag växer upp som hanterar sopor och avfall som en resurs, privata sådana. Jag tycker det är märkligt att minister Röblom vill lite skylla ifrån sig den biogasanläggningen. Minister Röblom har själv varit med och tagit beslut som verkligen har varit gett en särbehandling för det offentliga monopolet. Det är tydligt, det finns beslut på det, och jag är förvånad över att minister Röblom inte tar ansvar för det. Så jag skulle vilja, min grundfråga var, varför är det så viktigt att ha ett offentligt...
Avsluta tilläggssvar, minister Röblom.
Tack talman. Det finns delar i den åländska avfallshanteringen i kedjan som kan skötas av det privata naturligtvis. Det är den här landskapsregeringen helt överens om. Men man måste liksom komma ihåg att som landskapsregering så måste vi måste ta det här helhetsansvaret för avfallsflödena, och vi måste göra det så bra vi kan. Och jag menar att de två sakerna inte behöver stå i kontrast med varandra. Vi måste ta det ansvaret, det måste fungera, det måste vara till rimliga kostnader, och det finns öppningar för privata att fungera i de här kedjorna. Det viktigaste är dock att man ser till helheten.
Denna fråga är slutbehandlad. Den sista frågan som ställs av lagtingsledamot Zetterman går till minister Karlström.
Talman, finans- och näringsutskottet lämnade ett intressant betänkande över budget 2021 där också digitaliseringen kommenterades. Man konstaterar att digitaliseringen på Åland ligger efter, man behöver göra ganska stora insatser, och konstaterar också så här, citat: vilket angreppssätt som landskapet väljer att ta sig an den digitala transformeringen är en fråga av sådan dignitet att landskapsregeringen, innan man skrider till verket, behöver återkomma till lagtinget med ett meddelande där man på basen av grundad sakkunskap redogör för behov, alternativ och strategi. Vad vi har förstått har man nu börjat rekryterat och har en IT-avdelning anställd. Och min fråga är det, hur många jobbar nu på den här IT-avdelningen och vad jobbar de med och när kommer meddelandet?
Svar, minister Karlsson.
Tack talman. Exakt svar på antalet personer på digitaliseringsenheten, det borde jag ju förstås kunna i huvudet. Men vi har just anställt en IT-chef som började för 2-3 veckor sedan. Och personligen, herr talman, så tycker jag ju att före man skriver en strategi så behöver man ha tjänstemän på plats som vet hur den strategin ska skrivas. Givetvis kunde näringsminister och digitaliseringsministern själv skriva den strategin för att uppfylla utskottets önskemål, men jag tror inte att det är tillfylles vad lagtinget önskar. Så sålunda kan man konstatera då att det här arbetet påbörjats redan under det här året med starten då av digitaliseringsenheten under Regeringskansliet. Vi arbetar pågående med flera projekt, bland annat ett jaktförvaltningssystem, en digitaliseringsresa för skärgårdstrafiken, och också håller vi på att titta på de mera då strategiska bilderna och vyerna och visionerna för framtiden, och det arbetet pågår kontinuerligt även om det än så länge inte är i röret för att komma med ett meddelande till lagtinget inom de närmaste veckorna. Däremot så är det ett kontinuerligt arbete som pågår, och om jag ska säga ett antal hur många som är på digitaliseringsenheten så kan jag säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vi är strax under 10 personer ska jag vilja hävda.
Första tilläggsfråga, lagtingsledamot Zetterman.
Talman, det är intressant hur landskapsregeringen beslutar att lagtingets beslut var korkade, får man väl sammanfatta näringsministerns uttalande som. Vore det inte på sin plats att landskapsregeringen då hade återkommit i en tilläggsbudget för att efterhöra ifall lagtinget kunde ompröva sitt tidigare beslut och beskriva hur man resonerar med digitaliseringsarbetet framåt istället för att bara direkt gå emot det som lagtinget har beslutat? En annan fråga kopplad till det var ministern svarade. Nu sitter alltså då personer som, vad man kan förstå, knackar kod på landskapsregeringen och tar fram jaktförvaltningsprogram och så vidare. Finns det ingen möjlighet att den här typen av tjänster skulle bjudas ut på den öppna marknaden istället för att anförskaffa en hel del specialistkompetens som ska vara med i lönerullorna hos landskapet?
Första tilläggsvar, minister Karlström.
Till den första påstående som ledamot Zetterman hade om hur lagtinget är begåvat eller inte, det får stå för ledamot Zetterman. Sen till det andra, om det borde upphandlas eller inte, om man ska skapa ett förvaltningssystem för jakt, så är mitt svar på det. Jag tycker att den här vägen vi har valt den här gången kommer att få ge ett svar på den frågan. Man kunde givetvis ha upphandlat det via det gemensamma ägda bolaget som vi äger, Åda. Eller så kan man utföra så att säga, det här arbetet internt, likt det man har gjort i lagtinget. Det är till och med samma kodare som kodat lagtingets fantastiska parlamentariska system, som nu tittar då på möjligheten att lansera ett jaktförvaltningssystem som då är anpassat för åländska förhållanden. Så låt mig återkomma om en antal.
Andra tilläggsfråga, lagtingsledamot Zetterman.
Talman, till först vill jag påminna ministern om att jag frågade om när vi kan räkna med att ha det här meddelandet på bordet. Så den frågan skulle jag gärna vilja ha svar på. Jag håller med om att det finns ytterst kompetenta kodare. Problemet med det är att det blir väldigt, väldigt personbundet. En av de stora risker vi har i lagtinget kunnat konstatera med lagtingets system, att man blir personberoende. Köper man upp ett system som från botten är har från hyllan så att säga, som man förstås måste bygga om och anpassa till den verklighet som man själv lever i, så finns det ändå personal som är anställda och en större personalmassa. Nu hänger ju saker och ting på enstaka personer. Huruvida det är hållbart på sikt, det kan man fråga sig.
Avslutande tilläggssvar, minister Karlström.
Talman, genom att upphandla något på hyllan, enligt Zetterman, så skulle då alla problem lösa sig. Vi har ganska många exempel på där det inte heller fungerar och kanske blir utmaningar på sikt. Jag behöver inte säga så mycket mer än det. När det kommer till datumet som det här meddelandet kommer att levereras, det tänker jag inte här säga. Ambitionen är att inom det här året så kanske vi har det på plats, förutsatt att vi har någonting konkret att leverera. Sen då till att det skulle bli personberoende om man utför vissa kodningsprojekt i in-house så att säga, handlar väldigt mycket om dokumentation och vilka rutiner man har därefter. Det är mycket som går att, så att säga, överföra till andra, och ingenting ska vara helt personberoende, utan det behöver kunna fungera oberoende av var man är anställd någonstans. Tack,
det var sista frågan. Frågestunden är därmed avslutad och nästa plenum hålls klockan 14.00.